Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Välkommen till Vidar möter, Torsten Angevåg.
Tack så mycket. Mm.
Du är chefåklagare i Norrköping.
Ja, det stämmer bra.
Och jag snappade upp på vägen in till studion här att du i år, 2021, är inne på det 30:e år som åklagare.
Ja, det har faktiskt gått väldigt, väldigt fort.
Ja. Hur kom det sig att den unge Angervåg ville bli åklagare?
Det var under den tid som jag satt ting, som det heter, alltså den notarietjänstgöring som är ett krav för vissa utbildningar, som till exempel kronofogde, domare och åklagare. Och jag kände väldigt tidigt att det där med brottmål, det tyckte jag var det roligaste. Mm. Jag trivdes att sitta då som protokollförare på brottmål. Och så funderar man på vilken yrkesroll passar bäst. Mm. Så tänkte jag så här att ja, domare, nej, det passar nog inte riktigt mig, för jag har svårt att hålla tyst. Jag vill vara aktiv. Mm. Och försvarare, nej, passar inte riktigt mig heller. Allt för ofta så hamnar man i en situation där man som försvarare faktiskt ibland måste säga saker man nog inte riktigt själv tror på. Mm. Men ens huvudman, alltså klienten, vill det. Mm. Och det passar inte mig heller. Jag vill kunna vara mig själv. Mm. Och jag tycker också att åklagarrollen, den har en betydligt bredare verktygslåda än de andra som agerar i brottmålsprocesser. Mm. Jag kan vara tuff och hård när jag behöver det, men jag har också stora möjligheter att vara både förlåtande och förstående. Mm. Och det tycker jag passar faktiskt min personlighet ganska väl. Mm.
Jag har ju varit på en hel del rättegångar i mitt liv. Nu från Folkbladet några gånger, men framförallt när jag arbetade på Hasselakollektivet med unga missbrukare och tjuvar och följde med dem på olika rättegångar av olika slag. Och alltså, jag har en beundran inför många som arbetar i rättsstaten och i domstolarna, för det är många som återkommer hela tiden, men ändå att engagemanget finns där, att det inte slår över i cynism och... Mm.
Jag tror det är en jätteviktig bit. När jag får frågor ibland, inte minst av skolklasser, vad som är viktiga egenskaper för en åklagare. Ja, naturligtvis så måste man kunna läsa lagtext och paragrafer och vara duktig på det. Men jag tror att det är än mer viktigt att både ha ett gott omdöme, och åklagaren har en verktygslåda som är väldigt stor, och i den har vi tuffa verktyg. Och det betyder också att det finns en risk att man faktiskt kan missbruka den makt man har. Mm. Och då gäller det just att ha ett gott omdöme så att man inte tar i för mycket eller gör felaktigheter och utnyttjar det övertag som man har. Mm. Och sen så tror jag att det är väldigt viktigt att man tycker om att ha med människor att göra. Mm. Det handlar inte om att som åklagare sätta dit någon. Det handlar om att försöka få fram rättvisan, att också de som är utsatts för brott ska få en upprättelse. Mm. Och sen gäller det just att ha en balans när man till exempel förhör den som är misstänkt. Att inte kränka, inte komma med nedlåtande kommentarer, utan försöka förhålla sig objektiv. Och jag upplever inte att det är något problem.
Nej. Och just nu säger objektiv, ni har ju det man kallar för en objektivitetsplikt rent av.
Ja, det har vi. Och till exempel under förundersökningen, alltså den polisutredning då innan någon har åtalats, så är det oerhört viktigt att man som åklagare tänker även ifrån den misstänktes sida. Mm. Ofta när det är i varje fall i grövre brott, eller att de är frihetsberövade häktade, då har man ju också en försvarare som innebär att de i första hand tillvaratar den misstänktes intressen. Mm. Men även där så måste ju åklagaren tänka just på objektiviteten. Att också vända på några stenar där det kan finnas något som talar för den misstänktes. Mm. Om inte hela oskuld så i vårt fall förklarande förmildrande omständighet.
Mm. Att vara åklagare är ett ganska exklusivt yrke när man ser på hur många ni är. Det finns 1000 på pappret ungefär, man kanske tjänstgör 800-850 ungefär.
Mm, det stämmer jättebra.
Ja. Mm. Och det är inte mycket, men det är hundratusentals fallmål som traskar genom domstolarna ett vanligt år.
Det är totalt sett så skulle jag nog vilja påstå att vi är för få.
Mm.
Nu pågår det ju också en satsning på rättsväsendet överhuvudtaget och det har ju nu också kommit oss till del, även om det har kommit kanske lite väl sent, så har det kommit oss till del, och jag vet att vår riksåklagare nu, de jobbar för högtryck med hur man ska klara av att rekrytera än fler unga duktiga jurister till åklagaryrket, hur man ska klara av att ta hand om dem och utbilda dem.
Mm. Men jag har möjlighet alltså, i budget att vara fler än man
är?
Ja,
det har vi. Vi har fått ett, tycker jag, ganska generöst tillslag för att kunna nyrekrytera.
Mm.
Sen är det ju precis som i alla andra branscher en oerhörd utmaning att ta hand om väldigt många nya medarbetare. Polisen ser vi ju ganska tydligt.
Mm.
Att rekrytera 10 000 nya poliser är en oerhört tuff uppgift. Ja. Både att välja ut dem, men också att ta hand om dem och handleda dem. Det tar många år innan man är liksom fullt ut flygfärdig. Mm. Och samma gäller det självfallet för oss åklagare.
Ja visst, för ofta så tycker jag i en rad olika yrken att man fokuserar väl mycket på mängden. Alltså man säger att det ska vara 10 000 eller det ska vara 1 000 eller det ska vara 100 000. Man tar dem undersköterskor till exempel. Att det där... Att individen försvinner i kollektivet där. Jag menar, man vill ju ha de bästa åklagarna, de bästa undersköterskorna, alltså de som verkligen vill göra det här jobbet och som är duktiga och kommer utvecklas. Alltså att man att bara vara en av en nyrekryteringsklump, det är kanske inte är så attraktivt om du liksom är kursetta på juristutbildningen.
Nej, och det gäller just att känna att man får handledning, att man inte lämnas ensam. Och i åklagaryrket så är det överlag väldigt många tuffa beslut man ska ta. Och vi fattar inte kollektiva beslut som att till exempel gör i domstol, att det är domare och nämnd. Utan åklagaren är så att säga sin egen myndighet. Och det betyder att de beslut som jag tar som åklagare ska jag kunna stå för själv.
Mm.
Och ofta på ett ganska knapphändigt underlag också. Vi ska ju fungera dygnet runt.
Mm.
Även om huvuddelen av de allra flesta av oss arbetar ju självfallet normala kontorstider. Mm. Men åklagarverksamhet måste jourmässigt fungera även på kvällar och helger, julafton, nyår.
Mm.
Och det innebär att vi har kollegor runt om i landet, ett antal, som arbetar även då på natten.
Mm.
Och de beslut som man fattar klockan 03:56 på natten. Det måste vara lika rättssäkert och bra som om jag fattade klockan 16:00 på dagen.
Mm.
Det hjälper inte om jag säger att jag var trött, det blev lite fel.
Nej.
Det får inte bli fel.
Mm. Nej, jag förstår det. Det är väldigt ingripande beslut då. Jag menar, det kan vara frågan om häktning eller inte häktning. Eller?
Ja, i vårt fall då som vi fattar på icke så att säga, ordinarie kontorstid så är det att anhålla någon. Alltså att någon som polisen har gripit ska vara fortsatt frihetsberövad.
Ja.
Vilket är ju väldigt ingripande för den som blir berörd.
Mm.
Och är det så också att vi inte skulle fatta ett beslut om att anhålla någon så kan det få oerhörda konsekvenser för den som har drabbats av brottet.
Mm.
Om vi tar till exempel relationsvåld.
Mm.
Om en person som har gjort sig skyldig till det inte blir frihetsberövad, kanske kommer hem igen, fortsätter, våldet eskalerar.
Mm. Du, vi är ju i Norrköping, vi är aktiva i Norrköping båda två. Och, eller eran åklagarkammare, är det bara Norrköping eller finns Spång, Valdemarsvik?
Ja, vi svarar, i Östergötland så har vi två åklagarkammare, en i Linköping, en i Norrköping. Mm. Vi har delat upp länet så västra och östra. Så för Norrköpings del så är det Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner.
Mm. Vad kan man säga om den delen av Östergötland? Är det en kriminell länsdel? Eller?
Jag skulle vilja säga så här, när jag kom till Norrköping för nu drygt 20 år sedan, då var det ganska tydligt att det var grövre brottslighet i Norrköping.
Mm.
Det ansågs vara så att säga en tradition. Det hade alltid varit så. Det är hamnstad, det är genomfartsstad, kommunikationscentrum, strategiskt även för brottsligheten. Men jag skulle vilja säga med åren så har det definitivt jämnats ut. Linköping är inte så att säga mer skonat alls ifrån grov och inte heller från organiserad brottslighet. Och överlag så skulle jag säga att det blir en utjämning mellan stad och land också. Men Norrköping är fortsatt drabbad, skulle jag vilja säga, utav ganska grov brottslighet.
När man följer statistik både av människors upplevelser och oro för att bli utsatt för brottslighet i sitt område eller på väg när man är ute på stan, och den faktiska antalet polisanmälningar, så knallar det ju så sakta uppåt hela tiden. Alltså att vi blir oroligare och räddare, och det anmäls också fler brott, och de ändrar ju karaktär. Jag såg nu i siffrorna för 2019 att det är oerhört mycket. Det som ökar är så här hot och trakasserier och sånt som kan förstöra livet för enskilda människor, men som kanske är väldigt svårbevisat i domstol.
Ja, jag skulle vilja säga att överlag så det här är alltid en känsla. Men min känsla, den är alltså att den subtila grova brottsligheten har definitivt ökat, som också är väldigt svårutredd. Man skrämmer folk till tystnad, och då talar jag i första hand om andra kriminella, eller varje fall människor som på ett eller annat sätt är i gråzonen, som ofta lockas in eller blir tvingade och utnyttjas. Utpressning har blivit ett brott som är allt för vanligt, där man pressar andra människor till att begå brott eller tvinga dem till att begå brott för att man inte ska avslöja vad de tidigare har varit involverade i.
Utpressning säger att det ökar och sånt där. Det hör man ju inte mycket om. Kanske, och det ligger ju i sakens natur att vare sig den som utpressar eller den som blir utpressad har någon större lust att prata om det. Det förekommer inte så mycket i samhällsdebatten.
Nej, det gör det inte. Men det finns under ytan. Det gör det. Och överlag så tycker jag att man märker en ökad nätgängsbrottslighet. Som också successivt äter in sig i det övriga samhället.
Nätgäng, du menar?
Och då menar jag nätverk, löst sammansatta nätverk, där du alltså har både de som har ett våldskapital och utöver det, men att det också är så att det är alltid pengar som styr. Och det kan också innebära att man försöker att påverka eller ta sig in också i företagsamhet. Och för vår del då, på det vi kallar de allmänna åklagarkammarna som är i Norrköping, så hanterar vi i första hand inte ekonomisk brottslighet. Det är Ekobrottsmyndigheten som gör. Och här ser jag ett allt ökat behov av ett nära samarbete. Jag skulle säga att vi har ett bra samarbete, men det kan definitivt utökas. Jag ser ganska ofta kopplingen mellan personer som är misstänkta för grovvåldsbrottslighet, men också förekommer som misstänkta på ekobrottssidan.
Ja, jag såg en sammanställning som Dagens Nyheter gjorde, tror jag, för ett par, tre år sedan, över de 100 mest förekommande, alltså små gangsters, vad ska man säga, alltså gängbrottsligheten av misstänkta förövare, mördare. Jag kommer inte ihåg andelen, men väldigt många av dem, och jag minns det haja till, stod också som företagare eller som styrelseledamöter i företag.
Ja, och det är idag ändå förhållandevis lätt att starta företag. Och man har ju för bara några år sedan också sänkt kraven på aktiekapitalets storlek till exempel. Och en baksida av det är att det krävs inte lika mycket kapital att starta bolag. Och jag vågar påstå att det är allt för många bolag som startas för att egentligen vara en bas för kriminell verksamhet. Och lite på det här temat så vill jag ändå nämna att man har sen det är egentligen över 15 år tillbaka, men det har byggts ut allt mer, ett nära samarbete mellan, nu är vi uppe i 12 stycken olika.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Myndigheter som samverkar i syfte att bekämpa grov organiserad brottslighet. Och det är alltså inte bara då de traditionella myndigheterna inom rättsväsendet som polis, åklagare, ekobrottsmyndighet. Utan här har vi också tull, kustbevakning, Migrationsverket, även kriminalvården har kommit in. Mm. Försäkringskassan, en väldigt viktig samarbetspartner, precis som Skattemyndighet och Kronofogde. Mm. Och det samarbetet måste jag säga är väldigt effektivt. Man ser att man kan samverka och de olika myndigheterna kan vidta många åtgärder som tillsammans innebär att om man inte helt bekämpar så vinklippa. Jag såg bara häromdagen faktiskt så var det ute i nationell media ett par artiklar som var på det här temat. Där polis hade gjort ganska omfattande husansakan på vissa orter och hade biträde och kronofogden. Det är ett exempel på ett sådant viktigt samarbete. Mm. Alltså människor som då också har skulder och visar sig ha värdeföremål. Allt ifrån klockor, bilar, motorcyklar och så. Och genom Kronofogdens insatser så kan man då hjälpa dem att få betala av sina skulder genom att Kronofogden utmäter. Det tycker jag är ett bra exempel på myndighetssamverkan.
Absolut, och det utvidgar ju begreppet rättsstaten också. Så att och stå upp för det stat och det samhälle som de allra flesta människor vill ha. Mm. Och som alla riksdagspartier vill ha och det slags Sverige som vi står för. Och jag tänker då på, under senare år så har ju frågorna om kriminalitet har ju seglat upp till högst upp så att säga, på den politiska dagordningen. Man ligger alltid ett eller två. Det är migration, det är sjukvård, men kriminaliteten finns alltid där. Och det är väl inte så konstigt kanske, för vi har ju drabbats av ett för Sverige nytt fenomen. Vi har inte haft det i varje fall på över 150 år. Den sortens så här gangsterkriminalitet som vi har med mord och skjutningar och sprängningar. Och vad är din bild av det här som pågår? Kan rättsstaten bjuda motstånd här?
Ja, jag kan inte annat än säga ja, det är självklart att vi kan det. Mm. Däremot så är det en väldigt tuff utmaning. Och jag ska vara ärlig och medge och säga att vi har kommit igång för sent att säga på allvar kraftsamla. Jag tror att man har varit väl naiv. Och det är lätt att skylla på politiker, centrala politiker, riksdag, regering och säga att man har inte satsat, man har inte velat se. Men riktigt så enkelt tror jag inte det är. Utan vi har alla ett ansvar, inte minst vi som har jobbat inom rättsväsendet, att våga lyfta det vi ser och tydliggöra det på ett bra sätt. Mm. Jag tror faktiskt att här har vi på olika sätt brustit. Vi har inte tillsammans vågat lyfta och tala om det obehagliga. Sen är det ju också så att det kommer ju smygande. Det kommer inte över en natt, utan det är smygande. Det blir liksom värre och värre, men man känner inte förrän man tänker efter, reflekterar, hur var det för 5-10 år sedan. Så att det här är ett tufft arbete vi har framför oss, men jag är fullständigt övertygad om att vi kommer lyckas. Och jag tänker bara på, för min del, när man rekryterar nya unga medarbetare, det är förhållandevis lätt för oss att rekrytera unga duktiga jurister. Man vill göra skillnad. Man vill bidra till att samhället ska fungera och bli bättre. Mm. Så att de unga åklagarna som vi rekryterar är väldigt motiverade, och jag vågar påstå bland de absolut duktigaste juristerna. Mm. Och utifrån min synvinkel så känns det ju jättekul att man får en ny generation av duktiga åklagare som tillsammans med polis och andra myndigheter ska ta tag i de här viktiga frågorna.
Ja, det känns betryggande att höra, för det är ju ändå där som fighten måste tas. Polis och åklagare står ju i en klass för sig ändå. Jag menar, från förundersökning och framåt. När det gäller alltså, att möta de här vid fronten, framförallt polisen, men förundersökningsledaren är ofta en åklagare.
Ja.
Och sen och driva de här svåra rättegångarna när ingen pratar, när ingen säger något.
Det är en tuff utmaning, och för vår del handlar det inte heller bara om att lära sig juridik. Vi blir allt mer beroende av att också kunna teknik.
Mm.
Allt ifrån hur vi ska presentera bevisningen i domstol på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Det är en utmaning. Samtidigt är det också en jättespännande del av yrket.
Mm.
Framställningstekniken. Och sen måste vi också förstå den nya tekniken för att kunna förstå på vilket sätt folk utnyttjar den för att begå brott.
Mm.
Framförallt tänker jag då på internet.
Mm. Och jag tänker på upplösningen av dubbelmordet i Linköping här, jag menar, som visar att som kriminell eller som utförare av allvarliga brott kan man egentligen aldrig slappna av. Det måste ju vara ett steg framåt.
Mm. Det är det, och den forensiska tekniken är oerhört viktig för oss, blir allt mer viktig. Du var inne nyss på det här med att alla vågar inte berätta och prata. Mm. Det gör ju att vi är än mer beroende av att få vad jag kallar objektiv bevisning. Vittnesmål, det ska alltid värderas. Har han eller hon sett rätt? Överdriver de på grund av rädsla eller har de några dolda syften?
Mm.
Men ett utlåtande från forensiska om DNA-utlåtande till exempel, det är klockrent.
Mm.
På samma sätt som en vapenanalys kan vara oerhört viktig.
Mm.
Det som bekymrar mig nu, det är att det är ett oerhört högt tryck på Nationellt forensiskt centrum i Linköping. De har en väldigt tuff arbetsbelastning. Mm. Och från rättsväsendets del så innebär det att vi har kommit ett läge där vi måste göra vad vi kan också för att prioritera.
Mm.
Vi vill gärna ha så mycket som möjligt i bevisning för att vara säkra på att kanske få bifall på ett åtal.
Mm.
Idag måste vi fundera på, måste jag ha allt? Ska jag göra en prioritering? Och det här vägvalet är ju kanske inte det mest önskvärda. Jag hade önskat att vi kan ha så att säga så bra bevisning som möjligt.
Mm.
Men vi kanske inte kan choka systemet så mycket så att de inte mäktar med att ens leverera det allra viktigaste.
Mm.
Så det här är en diskussion som vi har nu inom inte minst polis och åklagarmyndighet. Mm. Hur vi ska hjälpa NFC att kunna klara av sin viktiga uppgift.
Jag förstår det. Hör du, en annan fråga som diskuteras mycket, det är att huruvida Sverige har liksom för mjäkiga straff. Det verkar vara så att vi sticker ut där, så säger vi, genom instruktioner i brottsbalken som finns där i brottsbalken 34, så att säga, där rätten instrueras att leta efter, kan man väl säga, förmildrande omständigheter som gör att den åtalade inte ska dömas till fängelse. Att man liksom, det finns en inskriven aversion mot fängelse.
Mm. Det är en väldigt central del i brottsbalkens regleringar om påföljdssystemet.
Vad tycker du om det?
Ja och nej. Mm. Det här är ju skrivet egentligen på mitten av 60-talet. Mm. Har naturligtvis justerats, förfinats och ändrats. Mm. Och jag vågar påstå att det är dags att se över det.
Mm.
För det är presumtionen att undvika fängelse, och ska jag bara säga presumtionen att aldrig ligga ens över hälften utav latituden i straffskalan. Den praxisen kanske inte vi kan hålla på längre.
Mm.
Jag skulle vilja säga att idag så har vi exempel på så många grova allvarliga brott att man borde definitivt ha utnyttjat maximum på många straffskalor.
Mm.
Det gör man inte med praxis idag. Och det här är en lång och svår väg att gå Är det så att lägre instanser, tingsrätt och även i vissa fall hovrätt skulle utnyttja straffskalan, så strider det kanske i många avseenden också emot högsta domstolens praxis som ändå ska vara vägledande. Och jag skulle vilja säga så här också, att som påföljderna utnyttjas idag så är det så att vi har överlag alltså en straffrabatt inom citationstecken.
Du menar mängdrabatt?
Ja, eller? en mängdrabatt som jag tror att väldigt många människor ifrågasätter.
Ja, det är stötande tycker jag.
Och jag hamnar ju ofta i den problematiken när människor som har drabbats av brott ringer och har synpunkter. Mm. Där de helt enkelt kom så att säga kanske sist i kön. Mm. Åklagare har tvingats göra en så kallad förundersökningsbegränsning för att någon gång kunna väcka åtal mot en person som är misstänkt för många brott. Och det kan tyvärr få följden att det är de som anmälde sist, eller att vi har något mindre stark bevisning att åklagaren då har valt att förundersökningsbegränsa bort dem. Mm. Men det brottsoffret kan vara minst lika drabbat som de som kom först i kön. Mm. Och sen är det då det här med straffen, att jag tycker att väldigt många människor som har begått ett brott, kanske gjort ett misstag en eller två gånger, kanske till och med tre, men står för vad de har gjort. Mm. De straffas, tycker jag, i allt för stor utsträckning för hårt i förhållande till de människor som har ägnat hela sitt liv åt att förstöra och trakassera och förstöra för andra människor. Mm. Och idag så är det faktiskt så att döms du till böter som då baseras efter din inkomst, så kan det bli förhållandevis kännbara bötesbestraff med tiotusentals kronor även för förhållandevis icke-allvarliga brott. Mm. Idag kan man inte avbetala böter. Det kan du göra när du köper en tvättmaskin. Mm. Men det kan du inte göra om du ska betala böter. Avbetalningsplan, det kan du först få om det kommer till kronofogden. Mm. Och då är det för sent. Mm. Det är en sak som jag känner är ett exempel på att människor som ändå vill göra rätt för sig borde ha fått en bättre möjlighet att kunna göra det. De ska inte behöva neka för att de förstår att jag kommer inte ha råd att betala.
Mm. Och det säger alltså Torsten Angevåg som är chefåklagare här i Norrköping och den hela Östra länsdelen som är gäst och så vidare möter. Och klockan går mot slutet på programmet. Jag ska fråga dig, minns du ditt första fall? Där du liksom var åklagare?
Ja, varje fall ett av de första.
Ja, ja.
Det gör jag. Och ett som jag minns särskilt, om jag får ta det som exempel, så var det ett ganska udda åtal. Det rörde brott mot FN-sanktioner mot Restjugoslavien.
Mm.
Det var alltså sanktioner som FN instiftade med anledning då av kriget på Balkan. Mm. Och de övergrepp och folkmord som också begicks där. Det var en företagare någonstans i Sverige där jag då arbetade som hade handlat med, kan man säga, restregimen, Serbien. Och han hade ingenting med folkmorden och detta att göra, men han hade handlat varor och produkter. Och det var brott mot FN-sanktionerna. Han blev åtalad och dömd för det och fick ett ganska kännbart fängelsestraff. Han hade flera företag som fick företagsbot, han fick näringsförbud, det vill säga en väldigt kännbar påföljd. Hans liv påverkades utan tvekan mycket allvarligt. Men jag kommer ihåg i hovrätten när den här ganska långa förhandlingen var slut. Då kom han fram till mig och då kände jag, ska han slå mig?
Mm.
Då sträcker han fram handen och så säger han, tack för en schysst behandling. Och det kommer jag ihåg, fast det nu är över 25 år sedan.
Ja.
Och det gör jag just därför att det kändes så bra. Han förstod så att säga att jag gjorde mitt jobb.
Mm.
Och det kändes bra ändå att trots det som han nu drabbades av i påföljd så kände han att han hade fått en korrekt behandling. Mm. Och det kände jag, det kändes bra för mig att han tog det på det sättet. Mm.
Strålande, Torsten, och jag hoppas verkligen att du fortsätter att göra ett bra jobb länge till som åklagare. Stort tack för att du ville vara med här i Vidarmöter.
Tack ska du ha.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.